En podcast från Aftonbladet.
Den började hemma hos min väninna som jag hade varit hos i en vecka ungefär. Vi tittade lite på tv, vi drack lite kaffe och ja.
Det här är Klara Sandblom. En kvinna som bor i en lugn och stillsam by utanför Sävsjö i Småland. Hon bor här med en man och två hundar. När vi träffar henne sitter vi hemma vid köksbordet. Hon bjuder på kaffe och goda hembakade bullar. När vi ses är det lite gråmulet ute, men den dagen vi är här för att prata om var solig och fin. Hon var som sagt hemma hos en väninna i Växjö och hade varit där ett tag.
Sen la hon sig i soffan för hon var ganska så dålig, risig hon blir det av och till. Så hon låg och sov i soffan så jag började lyssna på musik.
Klara är på gott humör och går ut.
Och jag gick ut på gräsmattan för det var sol ute så jag tog med mig telefonen och lyssnade på musik där ute.
Här kanske det är dags att berätta en detalj som är central för den här historien. Det är att Klara bara har ett ben och är mycket beroende av rullstol för att ta sig fram. Hon har en protes till andra benet som är amputerat ovanför knät. Men protesen har hon inte alltid på. Så var det den här dagen.
Ja, jag hoppade då på ett ben och höll mig liksom i kanterna på verandan om man säger. För då kunde jag fortfarande använda mitt ben.
Klara berättar att hon kunde hoppa på det enda benet kortare sträckor. Med stöd.
Men jag var tvungen att hålla mig i någonting såklart. Men jag hade inga kryckor med ut. Jag hoppade ut med telefonen och satt från början till att börja med på gräsmattan.
Det hör också till berättelsen att Klara haft det kämpigt. 2025 dömdes hon till fängelse för narkotikabrott. En dom som överklagats. Och hon har kämpat med missbruk.
Det har väl varit framförallt alkoholen som har varit min bov. Men jag hade inte druckit den där dagen.
Däremot hade hon tagit mediciner. Och hon berättar att hon hade rökt mer än vanlig tobak.
Det hade gjort, det var att röka lite hasch. Och det gjorde jag lite då och då. För jag mådde inte helt bra i själen helt enkelt. Och sen tog jag min vanliga medicin för ADHD som heter Levanse. Och antidepressivt, alltså det, jag har ganska mycket mediciner. Och kombon av alltihopa plus någonting som jag har fått i mig tillägg blev att jag får uppleva den här upplevelsen.
En kombination av olika substanser. För många kan det här leda till en obehaglig upplevelse. Men för Klara blev det tvärtom.
Så jag blev väldigt euforisk. Jätteeuforisk blev jag. Så det var som att i min värld så var det som att jag var med i en musikvideo.
Klara berättar att hon spelade musik på mobilen. Och just vid det här tillfället var det ett av hennes favoritband. Kartellen.
Och jag levde mig in i musik. Jag stod och dansade. Det var folk som gick precis utanför runt omkring och hejade. Och barn som hejade och sådär.
Kartellen brukar beskrivas som ett band som spelar gangsterrap. Och texterna handlar bland annat om svensk segregation och klassklyftor. När Klara började lyssna på musiken hade hon fått ett infall på väg ut mot gräsmattan. Hon skulle ha rekvisita i den här videon.
Det betydde alltså i den musiken jag lyssnade på då så skulle jag hålla någonting i händerna. Och jag visste att hon hade en leksaks, eller en trapp. Och en guldyxa som jag gick och hämtade då. Inte för att skada någon utan bara för att det skulle klinga rätt in i musiken.
Ett leksaksvapen av plast och en guldfärgad campingyxa som väninnan hade liggande. Med de sakerna i händerna fortsatte hon digga till musiken. Klara stod på sitt ben, lutad mot staketet.
Jag stod där så länge. Jag stod där minst 2 timmar innan det här med poliserna hände.
Det här avsnittet ska handla om 47-åriga Klara som stod utomhus vid en gräsmatta på sitt enda ben, lyssnade på musik och uppfattades vara högljudd. Och där någon ringde polisen med misstanke att hon inte mådde bra och kanske behövde ses till. En kontroll som ledde till att polisen ingrep och agerade med förstärkningsvapen. Med hänvisning till självförsvar. Det här är Enbenta kvinnan och polisskotten. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson.
Ja, det är ju en ganska varm dag. Min klient befinner sig hemma hos en väninna. Hon har varit där ett tag och hon lyssnar på musik.
Det här är advokat Anna Ekström som är rättsligt ombud för Klara.
Hon är närmast glad. Hon befinner sig lite i sin egen värld kan man säga. Men hon blir lycklig av musiken, hon går in i musiken och hon har inte på något vis så approcherat någon utomstående person kan man säga. Och enligt min mening så är hon inte heller att beteckna som hotfull.
Omgivningen som lägger märke till Klara där hon står på gräsmattan verkar inte heller uppfatta henne som farlig. Den som ringer in till polisen säger:
jag tror faktiskt att hon kör en ritual, men nej, jag vet inte. Hon har mått psykisk ohälsa eller hon är drogpåverkade, jag vet inte. Och hon hoppar på ett ben, så jag tror inte att hon har det andra benet.
Det är efter det samtalet som Klara blir ett polisärende. Klockan 13.55 ropar operatören ut var det hela utspelar sig. Genom polisens radiotrafik kan vi följa händelseförloppet därefter.
Från 6.0 gäller Växjö, Teleborg, 61.51.50.
51.50.
Patrullen svarar omgående. Operatören ropar ut adressen och talar om vad ärendet gäller.
Det har vi en inringning som säger att en kvinna som ska ha stått ute i 2 timmar. Han nämner att hon ska ha yxa och leksaksvapen och att det går folk förbi som hon skriker åt. Ja. Eventuellt så är det någon som inte mår som den ska. Men när hon stått i 2 timmar så har det eventuellt haft fler samtal. Vi behöver göra en kontroll i alla fall. Kom.
Operatören vill att det ska göras en kontroll av kvinnan. Och uppdraget bekräftas av patrullen.
Ja, vi ropar att det är det.
Operatören slår på adressen och får fram namnet. Inte på Klara utan hennes väninna som bor på adressen. Men det huvudsakliga är nu signalementet på den kvinna som ska kontrolleras.
Hon ska ha en blommig klänning. Hon ska vara kort, hoppa på ett ben. Blond, uppsatt hår, cirka 40 år. Hon ska stå ute på någon uteplats på markplan. Och som sagt stått där i 2 timmar. Så att folk har förbi oss att hon skriker saker till folk.
Operatören ropar ut namnet på Klaras väninna. Och förtydligar att det verkar vara hennes altan som är aktuell.
Nej, men uppfattat. Och då är det eventuellt hennes uteplats då som det gäller. Så vi har utsatt att det är HR där, så gör en kontroll hur hon är med honom.
Patrullen undrar om det finns någon historik på personen och får svaret att det inte är något speciellt. Men att det finns noteringar i spaningsregistret och, som det uttrycks, lite narkotika och liknande. Patrullen svarar att de uppfattat att de snart är på plats för att göra en kontroll.
Ja, men super. Tack för det. Klart.
8 minuter senare, vid 14.03, anländer patrullen och meddelar att de är på plats. Och ropar även på radion om hur de uppfattar situationen. En av poliserna säger att kvinnan, som det uttrycks, börjat med en yxa och ett leksaksmaskingevär. Han säger att de behöver stöttning på platsen och ett beslut om MP5 från vakthavande befäl om hon gör utfall på distans. Polismannen vill ha ett beslut om förstärkningsvapen. Och nu eskalerar det. Operatören skickar även en hundpatrull.
Ja, men hunden landar där nu. Men jag lägger på hunden till er. Och går över på insats 11. Insats 11.
och operatören bedömer utifrån vad som rapporterats in att det behövs fler patruller.
Jag får en 60 61 51 50, där var förstärkningen vid Teleborg. Har vi några lediga bilar i Växjö som kan styra?
Två patruller svarar omedelbart. Klockan är nu 14.05 och patrullen svarar att det verkar vara en psykotisk kvinna. Att hon har en yxa som hon gestikulerar med i luften. Och att hon även har ett leksaksmaskingevär.
Ja, men du fattar att jag befälet inne på hos Weber nu för att få beslut. Så jag återkommer så fort vi har beslut på... Ja, mitt ord, vi har beslut nu på förstärkningsvapen. Kom.
Vakthavande befäl fattar beslut om att förstärkningsvapen får användas. Det är en K-pist med samma kaliber som tjänstepistolen, 9-19, men är lättare att sikta med. Samtidigt blir det diskussion på radion bland de övriga involverade om elchockvapen, eller ECV som det kallas, och att det kan vara aktuellt.
När 21.00, jag vet att patrullerna ute på plats inte har någon ECV. Jag vet inte att det är planeringsdag inne. Är det någon som vet om det finns utbildade ECV-medarbetare inne på stationen? Fråga så.
Patrullerna som varit på platsen i mindre än 2 minuter och närmar sig har inget elchockvapen. En av poliserna har istället sin MP5a i färdigställning mot axeln. På filmen från en av polisernas kroppskameror syns hundföraren till vänster med en skällande hund och en polisman i mitten som bär ett förstärkningsvapen med kolven mot axeln. De närmar sig och stannar upp. Efter att poliserna anlänt har det börjat bli högljutt. En person i närheten hör att det är något på gång och börjar också filma. Vi lyssnar.
Hon tog ut pistolen.
Klara syns stå i sin blommiga klänning utanför altanstaketet vid gräsmattan. Hon håller något i händerna och det låter som att hon skriker någonting till dem som är framför henne. 3 poliser, varav en är hundförare. Hundföraren står stilla. Hunden skäller. På filmen syns att polisen som står i mitten fortsätter sikta på henne. Klara står fortsatt lutad mot staketet och ropar något. Om polisen säger något hörs inte. Hunden skäller fortsatt. Och sen smäller det.
Åh jävlar. Hon sköt henne. Herregud.
Polismannen som siktat avlossar ett skott mot Klara. Hon faller till marken. Blir liggande på gräsmattan skrikande. De 3 poliserna närmar sig snabbt och kastar undan föremålen som blivit liggande intill. Filmen fortsätter. Poliserna tar fram handbojor och ser också ut att sätta ett avsnörande förband på hennes ben. Hennes enda ben. Klara beskriver hur skottet kommer som en överraskning. Och i samma stund, smärtan.
Det är fruktansvärt ont. Det känns ungefär som att det är någon som står med en decimeter ifrån och skjuter en tennisboll i 500 km i timmen ungefär. Det blir som ringa på vattnet så här fast ut i kroppen. Som bara liksom, det går inte att få bort den smärtan. Det funkar inte liksom.
När skottet träffar faller Klara handlöst till marken.
De bojar mig väldigt hårt. Så jag var illa om, alltså det var helt makalöst.
Klara menar att poliserna var onödigt hårdhänta.
De har använt övervåld, jag var lila på armar och bak på det här benet som jag har. Det var som att de tryckte ner mig på marken bara för att jag skulle ligga stilla liksom och struntade i att jag hade ett ben eller vad det nu var för något.
Så småningom kom ambulansen.
Och ingen smärtstillande på hela tiden. Jag fick bara ligga där hårt helt enkelt och inse att nu har jag blivit skjuten. Nu, vad händer nu liksom?
Klara beskriver det som den värsta känslan hon känt någon gång. Ord som faktiskt betyder lite extra mycket när just Klara säger dem. För här är det kanske på sin plats att berätta hur det kommer sig att Klara bara har ett ben. När hon skjuts av polisen är det nämligen som en déjà vu, en repris, på något som hänt 7 år tidigare. Då var Klara hemma hos en annan väninna. Hon bodde då i Nyköping.
Jag kommer inte ihåg mer än att jag drack 2 glas vin. Sen gick jag ut med hunden. Sen kommer jag inte ihåg så mycket mer.
Som vi berättat har Klara tidigare haft ett missbruk. Och hon minns inte vad som händer efter hon druckit 2 glas vin. Men det som finns återgett i polisutredningen är att hon ringer SOS Alarm.
Skicka hit en snutbild så jag får hugga en snut, har jag sagt.
Polisen tar det här på allvar och åker ut till lägenheten. När polisen möter henne har de dragna vapen. Klara ställer sig upp och håller upp händerna i luften. Polisen stoppar då tillbaka sitt vapen. Men då drar Klara upp 2 knivar ur sina stövlar. Hon går mot poliserna med knivarna i händerna. Polisen ber henne släppa knivarna, men hon fortsätter gå.
De beslutade att det skulle vara läge att skjuta mig där, och det gjorde de.
Den gången blir det rättsliga efterspelet att Klara döms för grovt hot mot tjänsteman och får skyddstillsyn och vård. Polisen som sköt Klara anses ha agerat rimligt. Det var en uppenbart hotfull situation. Men när Klara nu skjuts i sitt andra ben är bedömningen inte lika självklar. Utgjorde verkligen Klara ett så stort hot att det var motiverat att skjuta henne? Eller hade det gått att lösa situationen på något annat sätt? Varje gång en polis avlossar sitt tjänstevapen behöver det rapporteras in. Alla ärenden granskas. Det är rutin. Oftast upptäcks inga fel. Men den här gången görs bedömningen att polismannen som skjutit kan ha begått ett brott. Och då hamnar ärendet hos en åklagare som börjar utreda det. Det som utreds är misstänkt tjänstefel. Och frågan som ska benas ut är huruvida polismannen verkligen har haft lagstöd för att skjuta. Eller om han borde ha gjort något annat. Har det förelegat en nödvärnssituation där Klara utgjort ett så stort hot att det enda rätta var att skjuta henne? Efter några månaders arbete är utredningen klar. I oktober 2025 väcker åklagaren åtal. P4 Kronoberg intervjuar Anders Jakobsson, som också är chef för särskilda åklagarkammaren, i samband med det.
Det har enligt min uppfattning inte förelegat någon nödvändig situation. Och det våld som man har använt här har varit uppenbart oförsvarligt. Enligt min uppfattning så är det här ett felaktigt agerande från polismannen. Men det är det domstolen ska pröva, så får vi se vad domstolen säger.
Han utvecklar vad han menar att polisen borde gjort istället.
Man har till exempel kunnat haft en sköld och gått fram och tryckt till henne. Hon stod ju på ett ben. Och det här var ju uppgifter som polisen visste om när de åkte ut. För det har vi konstaterat. Och så har han stått under lång tid där. Så kan man också konstatera på de här filmerna som finns från den aktuella händelsen att det är inga personer in till när polisen går fram. Det finns alltså ingen fara för någon annans liv eller hälsa. Sen har man ju kunnat skicka hunden på honom. Det är ju inte riktigt lika allvarligt eller lika tungt våldsmedel som att skjuta en person.
Knäckfrågan i det här målet handlar alltså om polisen befunnit sig i en så trängande situation så att det inte funnits några andra alternativ än att skjuta Klara. Om man frågar åklagaren, Klara och Klaras advokat, så har det inte varit en sån nödvärnssituation. Klaras advokat Anna Ekström utvecklar.
Jag anser inte att det här är en nödvärnssituation, och vi som arbetar som advokater och då uppträder som försvarare ibland är vana att hantera den här typen av invändningar. Och en nödvärnssituation handlar ju om ett pågående eller överhängande brottsligt angrepp. I den här situationen så menar jag att det är inget dera. Det är inte ett överhängande brottsligt angrepp. I och med att hon har stått på den här platsen så länge. Att hon inte har agerat utåt mot polisen. Utan att hon har helt enkelt varit stilla på den här platsen. Och dessutom med omständigheten att hon har bara ett ben.
Advokaten menar att den information som framkommer i det första utropet från ledningscentralen borde lett till att poliserna agerade annorlunda. Att det inte handlade om någon akut situation.
Man larmar ju ut om att den här kvinnan har stått på platsen under lång tid. Ungefär 2 timmar säger man. Man larmar också ut och säger att hon har ett ben, att hon hoppar på ett ben. Och att hon tycks ha någon form av leksaksvapen. Så de 3 omständigheterna är ju operatören tydlig med i riktlinjerna till patrullen.
Men kontrollen som ska göras av en kvinna som kanske mår dåligt övergår praktiskt taget direkt till något annat när första patrullen anländer.
Vid kontrollen så har man ju då helt enkelt gått något närmare den här kvinnan. Poliserna säger själva att de iakttar henne. De ser att hon har de här föremålen lyfta i luften. Och därefter så har man ganska omgående utan att gå närmare henne gjort en bedömning att man behöver få beslut om förstärkningsvapen. Så att man har egentligen aldrig haft någon konversation med den här kvinnan utan man ber henne släppa vapnena, eller som man uttrycker det, vapnena. Hon gör inte det och därefter så går allting väldigt, väldigt snabbt.
Uppgiften att Klara bara verkade ha ett ben. Något som inringaren sa när hon larmade verkar ha försvunnit på vägen. Men det är en viktig omständighet i sammanhanget, menar Anna Ekström.
Hon rör sig, man kan säga ganska svårligen, utan stöd. Så hon kan röra sig med kryckor, men hon använder också rullstol vid den här tidpunkten.
Det här är Klaras advokats bild av händelsen. Om man vänder på perspektivet och frågar polismannen själv så har han en helt annan bild. Han menar att det absolut förelegat en nödvärnssituation. När målet ska prövas i rätten så nekar han till brott. Inför domstolen så berättar han om den aktuella dagen. Han säger att de får informationen att det rör sig om en hotfull och aggressiv kvinna som är beväpnad med leksakspistol och en yxa. Han säger också att de får information om att de stått där i 2 timmar, men att de har svårt att tro på det. I så fall borde fler ha larmat. De åker direkt till platsen med sirener och blåljus påslagna. När de kliver ur bilen ser de att det är mycket folk i rörelse. Här har vi bytt ut polismannens röst.
Det rör sig barnfamiljer med barnvagn och barn som går vid sidan om. Vi kommer runt en husknut och ser då att Klara står där borta, skriker upp mot en balkong. En yxa i ena handen och det här leksaksvapnet i andra handen.
De observerar och ser hur kvinnan, som alltså är Klara, viftar lite med yxan.
Därefter vrider hon sig om och tittar mot oss och skriker någonting med polisen. Riktar upp vapnet och säger pang pang mot oss. Och även riktar upp yxan i höjt läge mot oss. Ganska snabbt där så säger jag till min kollega att jag förturar ledningscentralen. Begär förstärkning och beslut om förstärkningsvapen. För det är uppenbart att det är en farlig situation vi befinner oss i. Och det är mycket folk i rörelse.
Polismannen berättar hur han springer tillbaka mot bilen för att hämta förstärkningsvapnet.
Ungefär samtidigt som jag plockar ut MP5-man då från bilen så kommer hundföraren till platsen. Han lastar ut sin tjänstehund och vi börjar gå fram mot platsen. Jag motar undan någon barnfamilj som kommit på väg in i den med sin barnvagn och ett litet barn i barnvagnen och ett vid sidan.
Han och hundföraren, som har mer polisiär erfarenhet, bedömer att de måste fram och vara barriär ifall någonting händer.
Vi skriker till folk att de ska ta sig undan och flytta undan liksom. Det är 2 eller 3 städare som har låst in sig i trapphus som vi ser på högersidan. Det är en kvinna som har låst in sig i tvättstugan som också syns på kroppskameran.
En av poliserna har stått och bevakat Klara. De två andra går fram till den kollegan och de tre går sedan mot Klara i samlad tropp. Ungefär 13 meter ifrån henne säger hundföraren stopp.
Och i samma veva där så lyfter Klara yxan mot oss. Ja, då reser jag också MP5-man, så jag är redo att börja kommandera henne. Med andra ord, jag skriker allt vad jag kan att hon ska släppa yxan och vapnet. Detta gör jag 2 eller 3 gånger utan någon som helst effekt på det.
Polismannen säger att Klaras beteende eskalerar något oerhört när hon får se dem och blir betydligt mer aggressiv.
Således blir det ännu farligare för allmänheten och för oss. Det är helt uppenbart för mig då att hon lider av en allvarlig psykisk störning. Och hon är beväpnad med ett livsfarligt vapen och vi måste på något sätt omhänderta henne.
Polismannen säger att han bedömer att det kommer gå illa för någon av dem där alldeles strax.
Jag bestämmer mig och tar beslutet att skjuta av verkanseld. Ta ett kliv framåt och osäkra mitt vapen.
Samtidigt som han gör det hör han kollegan med hunden säga skjut.
Då uppfattar jag att han upplever precis samma situation som jag upplever. Och därefter, efter att jag har siktat in på utsidan av höger ben, skjuter jag ett skott.
Det här är polismannens bild av vad som hände den här eftermiddagen. Men åklagarens och polismannens bild av vad som hänt går isär. I rätten ställer överåklagare Anders Jakobsson följdfrågor.
Och då har jag förstått ändå på dina uppgifter att du har förstått att det är ett leksaksvapen.
Polismannen svarar att det stämmer.
Här får man intrycket att i princip, rätta mig om jag har fel, när ni liksom går fram så ser man också på dig att du tar upp vapnet ganska tidigt och så skjuter. Hade ni diskuterat några andra handlingsalternativ än att använda det här förstärkningsvapnet i den här situationen?
Svaret från polismannen är nej.
Ni hade liksom inga tankar på att frysa läget?
Polismannen menar att det bedömdes vara för farligt.
Ja, men när man tittar på filmerna här så finns det ju ingen allmänhet när ni går fram. Som är i varje fall intill Klara Sandblom här.
Polismannen säger att de redan motat bort folk. Och att det hela utspelar sig i ett bostadsområde. Att Klara snabbt kunna ta sig runt ett hörn. Och då har de ingen kontroll längre. Och här lägger han till att de inte hade någon vetskap om att hon bara hade ett ben.
Nej, men det är ju... Hoppar på ett ben är uppgifter som ni får ifrån operatören när ni åker till platsen. Vad tänker du om det?
Polismannen svarar att det inte är samma sak att hoppa på ett ben som att vara enbent. Men åklagaren hänger kvar här.
Nej, men sen när man tittar när man går fram och man tänker så här. Jag har fått uppgift om att den här kvinnan har stått här cirka 2 timmar. Hon hoppar på ett ben och när man tittar på filmerna som vi har visat här. Så får i varje fall jag intrycket av att man måste dra slutsatsen om att hon har ett ben.
Polismannen håller inte med. Åklagaren Anders Jakobsson går sen in på vid vilket skede som Klara ska ha svingat med yxan. Och får svaret att det är första gången de är framme. Innan polismannen hämtat förstärkningsvapnet.
Och du har ju nämnt här att det ser ut som att hon gör sig... redo för att gå till angrepp. Vad drar du de slutsatserna från? Vilka omständigheter är det som gör att du tycker att hon är på väg att gå till angrepp?
Polismannen svarar att det är när Klara lyfter upp yxan ovanför eller i huvudhöjd på sig själv. Att det är så man brukar ha en yxa när man går till angrepp.
När man tittar på filmerna här så jag ser då inte att hon lyfter upp yxan, utan det jag ser det är att hon står med yxan så här hela tiden.
Polismannen håller inte med. Åklagaren fortsätter.
Jag är tillbaka till det här med andra handlingsalternativ. Jag har ju frågat dig om varför man inte helt enkelt fryser situationen där, med de utgångspunkterna och de uppgifterna som hade. Hon hade varit där i 2 timmar. Vilka liksom andra möjligheter har man kunnat ha här? Jag menar, när man tittar på den våldsanvändning som ni poliser äger rätt att använda så länge våldet är försvarligt, så att säga, om det inte är en nödvändig situation, så är det ju så här, ja, du har till exempel OC-spray. Var det någonting som ni övervägde?
Polismannen svarar att det inte var ett alternativ. Att man måste komma så nära som 3 meter för att använda det. Åklagaren frågar vidare och undrar om elpistol hade varit ett alternativ. Han får då svaret att nej, då måste man in på 7 meter. Det var inte aktuellt. De har inget sånt vapen. Förhandlare var heller inget alternativ, säger polismannen. Det bedömdes vara för hotfullt.
Så har vi nästa då. Man kan ju också tänka sig att man tar en hjälm på sig, en skyddsväst och en sköld och går fram emot den här kvinnan och trycker till den bara.
Polismannen svarar att han inte har någon lust att dö på jobbet. Att sköldarna inte klarar av penetrerande våld från knivar och yxor. Att det går att hugga rakt igenom.
I vissa lägen så ska man, eller man ska väl alltid i lägena skjuta varningsskott om man har möjlighet. Det var ingenting som du övervägde här. Alltså varningsskott, man kunde ha tänkt sig att du kunde ha skjutit skott i gräsmattan eller något sånt här. Hypotetiskt.
Polismannen svarar på samma sätt som tidigare. Nej, det var för hotfullt. Det var bråttom och det fanns inte möjlighet till det. Åklagaren ställer några frågor till innan han sammanfattar.
Men liksom, det var ingenting som, avslutningsvis, jag tänker på, det fanns inte i din värld några andra handlingsalternativ, är det så jag ska förstå det?
Polismannen svarar ja. Sen är förhöret över.
Ja, då tackar jag. Tack ska du ha.
I rätten hörs en expert inom polisen som utbildar utbildare och som även forskat på hur våra hjärnor fungerar i stressfyllda situationer. Hans bestämda uppfattning är att poliserna gjort rätt i allt, att de agerat precis enligt skolboken. En yxa kan vara livsfarlig om den kastas även från det avstånd Klara stod på. Han framhåller också att det inte är något onormalt att inte uppfatta att Klara bara hade ett ben, eftersom polisernas fokus låg på faran, yxan. Men även om de sett att de bara hade ett ben så var det ändå rätt att skjuta, eftersom det kan gå snabbt att hoppa på ett ben. Elpistol, menar experten, skulle vara oacceptabelt i den här situationen. Det skulle vara livsfarligt. Och likadant med att gå fram med sköldar och hjälmar. Nej, ett tidigt, lågt skott var det enda rätta. Några veckor efter förhandlingen i rätten faller domen. P4 Kronoberg igen.
Den polis som åtalats för tjänstefel efter att förra sommaren har skjutit en utåtagerande och enbent kvinna på Teleborg i Växjö i benet friades under tisdagen av Växjö tingsrätt.
Ja, polismannen frias. Växjö tingsrätt skriver i domen att när alla omständigheter vägts in blir slutsatsen att han agerat i nödvärn. Och att polismannens agerande att skjuta verkanseld mot Klaras ben inte kan anses uppenbart oförsvarligt. Hans handlande har inte avvikit från vad som var ett godtagbart handlande. Med hänsyn till detta ska han frikännas från ansvar. Klaras advokat Anna Ekström anser att tingsrätten landat fel.
Här har man bara talat utifrån hur farlig en yxa kan vara, som sagt. Och en sådan bedömning tycker inte jag riktigt hör hemma i den här sortens situationer.
Hon menar att det värsta med hela situationen är hur det hela påverkat hennes klient, Klara.
Jo, men dels så handlar det såklart om min klient och hennes rätt till upprättelse för vad hon har blivit utsatt för i den här situationen. Vilket jag anser är helt fruktansvärt, och det har kommit att drabba henne oerhört hårt fortfarande efter så här lång tid. Men sedan så är det också bara en allmän bedömning som måste göras. Att vad har polisen för befogenheter att använda skjutvåld när det egentligen inte är tal om en pågående brottslig situation så tillvida att polisen håller på att bli attackerad. I vilken utsträckning kan man tillåta att polisen skjuter människor på det här viset?
Vad anser advokaten då om Klaras eget ansvar i det hela?
Hon säger ju att hon förstås kan förstå att det inte är bra att gå ut på en allmän plats som det ändå får betecknas som på det här viset med de här föremålen i handen. Och samt att hon också har varit påverkad. Det riskerar ju såklart att skapa en situation som man inte riktigt har kontroll över. Och det är ju i viss mån ett ansvar som Klara bär. Men det är också någonting som hon är fullt medveten om och som hon faktiskt också berättar under förhandlingen.
Men oavsett så försvarar det inte polisens agerande, menar Anna Ekström.
Enligt min bedömning så gör det absolut inte det. Sett till som sagt de sakerna som vi redan har varit inne på. Men den långa tid som hon har varit där. Den omständighet att hon är enbent. Att hon inte gör utfall mot polisen. Att hon står still. Bland annat detta.
Här kanske historien hade tagit slut. Men under tiden som vi jobbar med det här avsnittet så överklagas domen. Åklagaren är inte nöjd med att polisen frias utan vill att ärendet prövas av högre instans. Det är en komplicerad situation där olika delar av rättsväsendet gör olika bedömningar av det som hänt. När det gäller Klara kan hon uppfattas både som ett brottsoffer och en förövare. Direkt efter att hon blivit skjuten på gräsmattan blev hon anmäld för grovt hot mot tjänsteman gentemot poliserna och grovt olaga hot mot två städare som var i närheten. Några dagar efter skjutningen la en åklagare ner ärendet med hänvisning till att Klara varit omedveten om vad hon gjorde. Att det därför inte kunde misstänkas något uppsåt, någon riktig avsikt att hota eller skada någon. Och att hon därmed inte begått något brott. Men sen gjorde en annan åklagare en annan bedömning och väckte i december 2025 åtal för hot, 15 månader efter händelsen. Jag ringer upp Klara och ber henne kommentera åtalet. Och hon säger då att hon förstår att hon uppfattades som hotfull.
Det är klart jag förstår det. Absolut, förstår jag det. Och jag har väldigt dåligt samvete gentemot alla de människorna som var inblandade i det här. Såklart.
Men hon återkommer till att hon inte hade något syfte att hota någon och därför menar att hon inte begått något brott.
Åh jävlar, hon sköt henne. Herregud.
Det har gått snart 1,5 år sedan Klara blev skjuten i sitt enda ben.
Jag skulle vilja säga att det har påverkat hela mitt liv, både psykiskt och fysiskt, väldigt hårt. Fysiskt så har jag ju nästan förlorat förmågan att kunna hoppa eller röra mig eller ta på mig kläder utan att stå och luta mig mot någonting, för jag har inte balansen kvar överhuvudtaget. Och psykiskt har påverkat mig otroligt mycket. För det första är jag så otroligt ledsen över att det har hänt överhuvudtaget. Min upplevelse av polisens förklaring, berättelse, stämmer liksom inte någonstans överhuvudtaget.
På fråga hur hon ser på sin egen del i det som hände, säger hon.
Visst har jag skuldkänslighet gentemot polisen också. Det är ju jag som har försatt mig i den här situationen. Och polisen kom till platsen för att ta hand om situationen så att säga. Men nu, jag tycker att det är lite väl felbehandlat när de väl kom på plats. Men jag ska vara ärlig. Som sagt, jag har aldrig tänkt tanken att ens i närheten av att göra illa någon överhuvudtaget. Så det känns väldigt märkligt när de säger att de inte såg att jag hade ett ben bara. Det känns som att de lägger skulden på mig istället för att ta ansvar för sitt eget handlande. Om det här skulle vara ett skolboksexempel, då kan ju vilken polis skjuta när som helst, bara de vill det, och komma undan med det överhuvudtaget. Och det känns inte bra, gör det inte.
Du har lyssnat på Enbenta kvinnan och polisskotten. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen i programmet kommer från Sveriges Radio, P4 Kronoberg. Polismannens röst var återgiven av Johan Gunnarsson. Producent var Marcus Ulfsand och Stefan Sundberg. Jag heter Anders Johansson.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.